A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Championship backdoor a year ago. Now the red carpet will be rolled out to welcome them back, and this time they will be hoping to stay there. For Gillingham, it's relegation. For Rotherham, it's promotions. Rotherham are in the Championship. It's finished Gillingham 0, Rotherham United 2.
They're back in the Championship.
Målvakten Victor Johansson har onekligen gått lite under radarn i svensk fotboll. Englandsproffset valde att ta vägen via akademier i Aston Villa och i Leicester innan det var dags att få fart på seniorkarriären i Rotherham. Och för bara några veckor sedan säkrade Johanssons Rotherham återtåget till Championship. Och målvakten har varit en bidragande orsak till avancemanget när han är en del av klubbrekordet i antalet hållna nollor under säsongen. Och i podden pratar vi om just känslorna kring att vara tillbaka i Englands näst högsta liga.
Alltså när domaren blåser och man ser alla springa och det var, man svävade lite på målen ett tag. Det var häftigt att få vara med om, speciellt förra året åkte vi ner och ha den känslan gentemot den här känslan är ju liksom, ja, det var helt fantastiskt.
Men målvaktens karriär kunde varit över innan den ens fått upp farten. Under tiden i Aston Villa upptäckte man 5 stressfrakturer i ryggen och den 16-årige Johansson tvingades till en operation som många läkare tvivlade på.
Det var orolig i början, speciellt när du gick till en doktor och sen sa du måste sluta, och sen gick du till en till och en till och en till. Då började det liksom bli en verklighet. Men så fort han sa att vi kom hit så fixade vi det, då släppte allt.
Vi diskuterar såklart även hur han ser på framtiden och där han är övertygad om att han kan nå nivån som krävs i både A-landslaget och i Premier League.
Jag gjorde det bra första året i Championship, där debutsäsongen. Och då känner man att fan, här kan man ju, det där klarar man ju av liksom. Så jag tror det är bara en, alltså jag tror på mig själv och jag vet att jag kommer klara det om jag kommer dit. Så det är ju bara att kriga på och bli bättre för varje dag som går egentligen.
Och den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om kärleken till Hammarby och förhoppningen att någon dag får representera klubben igen. Om att Johansson gillar de tuffa tagen i engelsk fotboll. Om hjärnskakningen mot Barnsley, om varför han valde att bli ungdomsproffs i England, om vänskapen med Kasper Schmeichel, samt om vinsten i Papa John's Trophy på Wembley. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
23.
Bo?
I Sheffield.
Familj?
Mamma, pappa, 2 syskon. Systrar.
Utbildning?
Gick ut 9.
Lön?
Pund.
Vad kör du?
Mercedes.
Vad läser du?
Papillon heter den.
Vad tittar du på?
Mycket serie.
Vad lyssnar du på?
The Beatles.
Vad spelar du på?
Gitarr.
Vad skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Det var nu i år med cupguld och uppflyttning.
Vad klassar du som det främsta du vunnit som fotbollsspelare?
Ja, det är samma, det är cupguld.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Skulle nog säga Barry Bannon, tror jag.
Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig?
Victor Gyökeres.
Vilken regel vill du ändra på?
Vilken regel? Jag tar VAR.
Du vill ta bort det helt enkelt?
Ja, eller gör det snabbare.
Vem är för dig tidernas bästa målvakt?
Peter Schmeichel.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Hammarby. Det ligger i familjen sedan många år tillbaka.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Jag hör inte så mycket. Jag kopplar bort det faktiskt.
Vem är den bästa du spelat med?
Jack Grealish.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Psyke, det mentala skulle jag säga.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Polis.
Om du vill lyxa till tillvaron, vad gör du då?
Och gå ut och käka på någon fin härlig restaurang, tror jag.
Hur är du som bilförare?
Jag tycker jag är bra.
Vilken är din favoritfilm?
8 Mile.
Som alla fotbollsproffs har du säkert handlat på dig en del. Vilket köp ångrar du?
Det var en väska när jag var rätt ung som jag skulle kunna ta bort.
Vilken var din tuffaste kris?
Det vet jag faktiskt inte. Där måste jag... Jag har inte haft någon riktig kris än.
När var du riktigt lycklig senast?
När vi gick upp till Championship.
Ja, Victor Johansson, när jag träffade dig här på TV4 så har du ju en otrolig säsong bakom dig. Rotherham som du spelar för, ni gick upp i Championship. Dessutom vann ni Papa John's Trophy. Någon cup för de lägre divisionerna helt enkelt med final på Wembley. Om vi börjar med uppflyttningen, hur var det?
Ja, det var helt magiskt. Det var ju vårt mål från förra säsongen när vi åkte ner. Så vi har jobbat hårt för det stenhårt verkligen. Så det var verkligen jätteskönt att få ta det över linjen.
Hur var det att spela sista matchen? Ni slår ju Gillingham där ju, du känner ju Pontus Dahlberg som väl satt på bänken i den matchen, du stod i mål. Hur var det att ta det hela vägen?
Nej, det var ju, alltså, man var ju lite smånervös innan matchen, men det var ju nästan för varje match. Och sen så ledde vi med 1-0 i första halvlek. Och sen kom vi in och sen sa tränaren att nu måste vi vinna liksom, för att det andra laget leder med 3-0 och då
går ni mål. Kunde då bli passerade och helt enkelt hamna i playoff istället.
Ja, precis. Så då blev man ju liksom mer nervös och tänkte att nu är det bara oss. Men så det gjorde det nästan bättre att vi behövde vinna och vi vann.
Hur var det direkt efteråt på slutsignalen?
Det var helt magiskt. Det var helt magiskt. Det går inte att beskriva, tror jag.
Försök. Ta oss med på det. Det var väl en bortamatch?
Ja, bortamatch mot Gillingham. Alla fansen liksom, man hörde ju alltså när domaren blåser och man ser alla springa och man svävade lite på målen ett tag. Det var häftigt att få vara med om. Speciellt förra året åkte vi ner och hade den känslan gentemot den här känslan är ju liksom, det var helt fantastiskt.
Hur var bussresan hem till Rotherham?
Den var helt magisk. Det var verkligen, alla var glada. Det var mycket snack, mycket sång.
Mycket bärs?
Ja, det blev lite bärs, det blev det. Men det var mer bara att ta in allt liksom, som en grupp. Att vi har kämpat hårt tillsammans och vi har gjort det tillsammans hela säsongen. Jag har gått igenom tuffa tider och bra tider, så att, det var en häftig känsla.
Hur är det att komma tillbaka till Rotherham och möta supportrarna?
Det var också helt fantastiskt. De har ju liksom hängt med. Det var ju fullsatt borta i Gillingham. Det är ju 5,5 timme. Och det är ju rätt trickigt att ta sig dit. Så att, det var också helt magiskt. Det var bara en helt fantastisk dag, helt enkelt.
Hur länge pågick festen?
Den var... inte allt för länge faktiskt. Jag var helt färdig mentalt i alla fall. Jag åkte hem rätt tidigt. Det var så mycket känslor och så mycket... det liksom, det kom över en på ett sätt. Så att jag åkte hem rätt tidigt och la mig och sova faktiskt.
Och sen var det slut. Det är inget firande i flera dagar. Det trodde
jo, det är klart det blir lite tillställningar med supportrar. Och det var lite fest här och där, men man var ju som sagt, det mentala tog verkligen, det släppte liksom all stress och press och...
Jag trodde alla gjorde som Jack Grealish och drog till Ibiza och festade vidare.
Nej, utan det var rätt starkt. Vi hade det liksom, jag vet inte, vi var en hel grupp hela tiden tillsammans. Vi gjorde, ja, det var ju liksom, vi hade busstouren där i stan och sen var det, det var massa sånt med supportrar. Så det var fantastiskt.
Just det, du har ju nämnt dig själv att ditt första år i Rotherham där du väl spelade dryga 20 matcher så trillar ni ju ur Championship och nu studsar ni tillbaka och på något sätt håller ju större lag bakom er som Sunderland och Ipswich och så, lilla Rotherham. Vad betyder det av att med och trillat ner och sen ta upp klubben igen?
Nej, det var klart, det betyder jättemycket. Första året när vi var där och vi åkte ner, den känslan vill man inte ha igen. Och det fick man ju lära sig då att det var inte optimalt. Så det var kul att kunna få ge tillbaka till supportrar och att vi tog oss upp.
Du hade ju utgående kontrakt och nu kickar det in. De tog en option att förlänga, eller?
Ja, precis. Så det, nu har jag ett år kvar och sen så min agent håller på att förhandla med om en förlängning nu, tror jag. Så att vi får se vad det tar sig, men där är jag i år igen.
Att förlänga med Rotherham, ja, men du vill gärna stanna.
Ja, alltså jag gillar ju verkligen klubben liksom, och supportrarna. Det är väldigt, passar mig rätt bra, för jag är rätt familje... Det är rätt familjekärklubb som ja, man vet alla som jobbar där, man vet alla som runt omkring klubben, så att...
Och ta oss till Wembley, där ju du också står i finalen. Ni möter väl Sutton United i finalen.
Precis.
Och ta oss till det dramat. Wembley är ju inte en vanlig spelplats kanske för Rotherham. Det har i och för sig blivit något playoff väl, men...
Ja, nej, det var helt galet. Jag hade farsan och några av hans polare flög ner. Så det var riktigt, riktigt häftigt.
Vad är Papa John's Trophy som...
Papa John's Trophy för lag League 1, League 2. Och sen är det ungdomslag så U21. För ja, Leicester var med, Arsenal, Chelsea. Ja, liksom klubbarna där liksom. Så möter man, så har man gruppspel, så har man, tror det är ett U21 lag i varje serie. Eller i varje grupp. Och sen första två går vidare.
Hur värderar ni i klubben den? Det är ju liksom inte som FA-cupen och Liga-cupen, men det är ju ändå en, så att säga, för mindre lag att nå hela vägen. Hur värderar ni det?
Nej, vi värderar den högt. Men det är ju, framförallt så är det ju matcher för alla spelare som är precis liksom, klarar inte startelvan. Så att det var... vi värderar den högt, det gör vi. Och det är alltid kul att liksom, när man väl kommer till Wembley så är det ju ett helt fantastiskt arena. Och helt fantastiskt att kunna få se att man har spelat där också.
Har du varit där tidigare?
Nej, första gången.
Så det var, hur var den känslan att komma in och... Det var väl inte fullsatt, men det var ändå mycket folk och ni hade mycket supportrar.
Ja, det var ju, man fick ju gåshud direkt. Det fick man ju. Och sen vet man hur stort det är för speciellt engelska spelare att spela där. För det är inte många som gör det liksom. Så att, nej, det var häftigt.
Ta oss till matchen, för det är ju dramatik, eller hur?
Ja, det är riktigt drama. Det stod väl... De gjorde 1-0, så gjorde vi 1-1. Och sen gör de 2-1. Och vi gör 2-2 i 93, tror jag. 93 eller 92. På lång inspark och sen skarvar vi vidare och gör mål. Så det gjorde det också nästan bättre att vi liksom klarade av det på det hållet.
Och sen avgör ni i förlängningen och du står matchen. Hur är det att gå upp och ta emot en pokal?
Ja, det var riktigt häftigt. Det är stort. Det är inte, man vet ju inte om man får vara med om det igen. Det är ju målet att få vara med om igen, men man vet ju aldrig riktigt. Så att det tog man... Det ligger nära till minnet. Liksom.
Hur var hyllningarna då från supportarna?
Nej, det var ju jättestort. Alla är ju, det är en bra dag för dem också. De vill ju också till Wembley och se sitt lag vinna. Så de var ju nere och det var ju otroligt mycket folk innan matcherna på gatan och sådär.
Ta oss till Rotherham. Du bor ju då i Sheffield som är en större stad. Hur långt är det mellan Sheffield och Rotherham?
Ja, det är väl 10 minuter bara egentligen. Jag bor precis i, liksom i utkanten av Sheffield och i utkanten av Rotherham. Så det är lika långt i varje stad nästan.
Vad är Rotherham för stad för de som inte känner till denna Yorkshire-pärla?
Ja, det är en hårt arbetande stad. Det är en rätt liten stad, liksom en förort till Sheffield. Så det är ju, alltså stan är inte jättestor, det är inte mycket att göra i den stan. Men alla drar sig till Sheffield liksom, om man vill hitta på någonting. Men det är en hårt arbetande stad som inte har haft det jättelätt liksom.
Industri, gruvor, den typen.
Ja,
som,
jo, precis.
Som har sen då folk blivit av med jobben helt enkelt när globalisering och annat kommit fram. Vad betyder fotboll?
Allt. Det betyder verkligen allt för dem. Det är liksom det man har att se fram emot. De lägger ju största delen av sin lön på liksom matchbiljetter och säsongskort. Och det går liksom i första hand. Så att det är riktigt häftigt att få se.
Vad klubben, vad är din bild där? Det är ju mycket managern Paul Warren och mycket brittiska spelare. Jag ska vara helt ärlig, när man läste igenom truppen så är det inte Will Grigg som var inlånad från Sunderland, väl kände man ju igen, men inte jättemånga man känner igen. Hur tar oss till klubben liksom?
Nej, klubben är väl, den är som sagt väldigt familjekär och det ska vara viktigt med alltså personligheter, att man ska vara nere på jorden. Du ska inte vara någon, alltså, hur ska man säga, big time, om du förstår vad jag menar, utan det ska vara nere på jorden. Du ska komma överens, öppen, glad, trevlig. Så det är faktiskt, den gruppen vi har är riktigt stark. Jag tror det är därför vi har liksom lyckats komma dit vi är och lyckades ta oss upp och ta upp guldet, för att alla är så himla nära. Du vet allt om varje personlig.
Hur är New York Stadium där ni spelar?
Ja, den är jättefin. Jag kommer ihåg att, jag tror det var, de hade väl, nu har de väl jag tror Frankrike spelar sina hemmamatcher där nu.
Ja, precis. Det är en matcharena i sommarens EM.
Precis. Ja, men den är,
och den är
jättefin.
Ju rätt nybyggd.
Ja, 2012
eller
ja,
något.
Ja, precis. Så det, nej, den är jättefin. Jättebra.
Hur är trycket där när ni spelar hemma?
Ja, det är annorlunda tryck. Det är inte som i Sverige. Jag tror inte det är någonstans i England egentligen som det sjunger 90 minuter och sådär. Men det är mycket positivt. Så det är härligt. Det är som en familjeklubb. Så det är mycket familjer och mycket, mycket sånt.
När en klubb som Rotherham har ju varit uppe i Championship några vändor, ibland till och med haft lite kända spelare. El Hadji Diouf spelar väl där och liknande och så. Vad är målet nu när ni tar klivet upp?
Nej, målet är att hålla oss kvar. Det är det största målet vi har som klubb. Och sen, ja, det är väl egentligen det, att hålla oss uppe.
För när man läser så tappade ni ju många spelare, dels lite lånespelare, dels spelare som kontrakt gick ut. Och jag menar, man såg någon bra anfallare som skrev på för Ipswich i League One och liknande. Hur är det att liksom en stark grupp, men jag förstod det var inte så många spelare kvar, 14-15 spelare kvar?
Jo, men precis. Nej, men jag, som sagt, tränaren är ju så himla målveten om vilken typ av personlighet och vilken typ av spelare han vill ha. Och det liksom går hand i hand, tror jag, att oavsett vem det är som kliver in genom dörren så tas han hand om och han kommer in i gruppen direkt. Så att det är nog ingen större fara så, utan vi litar på dem och sen så tar vi det därifrån.
När drar ni igång träningen igen?
Ja, vi har redan börjat, tänkte jag säga, men själva officiellt är det väl 23 juni tror jag vi börjar. Men vi hade väl någon vecka ledigt och sen var det börja springa igen.
Är det så alltså?
Ja. Det är tufft.
Så att när du är hemma nu i Stockholm och hälsar på polare och familj, då är det träning också?
Ja, det är 5 gånger i veckan tror jag vi tränar.
Tränar du med någon klubb när du är hemma eller?
Nej, jag brukar hålla mig rätt centralt på gymmet och mycket gym och mycket kondition.
Vad tror du att när ni väl sparkar igång i början av augusti, hur många nya spelare tror du att ni har?
Och det var en bra fråga. Jag tror vi skulle 7-8 kanske nya spelare. Tar väl in, tror jag var. Och sen får man se, man vet ju aldrig vad som händer, utan man får se hur det går på försäsongen och skador och hit och dit. Men jag tror 7-8 spelare skulle jag tippa på.
Du som då spelat både Championship och League One, hur stor är skillnaden?
Den är inte jättestor. Jag skulle säga att League One är nästan tuffare med alla matcher och det är mer kupper och det är.
Och då säger många ju att Championship är kanske världens tuffaste liga, för det är 46 matcher och både ligacup och FA-cup. Och då har ni allt det, plus att ni har också Papa John's.
Ja, precis. Så det vi hade, jag kommer inte ihåg, jag vet inte exakt hur många matcher vi har, men det var tisdag, lördag, nästan varje vecka tror jag. Och sen har vi inte landslagsuppehåll om vi inte har mer än 4 spelare i truppen som åker iväg. Så att då är det ju konstant. Verkligen.
Det är nästan lite NHL-stuk på något sätt. Det bara rullar på.
Ja, tiden går så snabbt. Det är liksom, du har match och sen så vaknar du upp dagen efter. Och sen är det match om 2 dagar igen. Så det blir inte så mycket träning, utan det är matchförberedande och sen match.
Hur är fotbollen?
Nej, den har faktiskt, det är inte, folk tror ju fortfarande att det är kvar i det här sjunga långt och bara fysiskt, men det är rätt mycket spel nu. Jag tror de flesta lag, det har ju liksom Plymouth, det har Ipswich, det har Sunderland, de vill ju spela ut från backlinjen och hålla possession liksom. Så att det är lite blandat vart det är i ligan, men det är mycket lag som spelar fin fotboll.
Hur gör ni?
Vi kör lite både och. Vi tar inga risker i vår egen planhalva, men sen när vi är på rätt planhalva.
Det är mycket, du rullar inte ut till 2 mittbackar som står i straffområdet. Nej, utan du slår långt.
Jag slår långt. Och sen så vinner vi första boll och sen så etablerar vi spel där uppe. Det är väl våran gameplan egentligen.
Och hur är det liksom försvarsmässigt för dig? Man har ju en bild av att det är fysiskt tufft. Hur upplever du det som målvakt?
Ja, det är det. Det får jag säga. Det var mycket, mycket armbågar och skallningar och mycket sånt på hörna. Det är där den stora skillnaden är. Det var inte lika mycket i Championship, utan det var mer i League One där. Att de här lagen som verkligen slänger in bollar, de slänger in bollar. Och det är genom kroppar och det är mycket, ja, som sagt, armbågar och vakna upp med blåtider och... Ja, det är riktigt härligt. Det är sånt tycker jag.
Du gillar det. Hur upplever du att domarna är på? Alltså hur?
Ja, det är svårt. Det händer ju så mycket liksom. Alltså nu... Den är helt okej, domarnivån. Det finns bättre, det finns sämre. Det är liksom... Det är som överallt i hela världen skulle jag säga. Oavsett vilken liga du är så är det alltid... Skylla på domaren hit och dit. Men jag funkar inte riktigt så. Utan det är... De gör sitt jobb och sen... Ibland blir det fel och det blir det för oss också liksom. Så att det... Ja. Det är väl... Det är helt okej.
Om man tänker just jobbet som målvakt, vad känner du att du har behövt utveckla när du har varit under de år i Rotherham?
Ja, det är det fysiska skulle jag säga. Att lägga på att bli stark, riktigt, riktigt stark i överkropp och ben och orka slå mycket långt och sådär. Det är inte lätt att stå 10 minuter, sen ska du lägga en inspark och sen blir det så liksom rätt ofta. Så det är väl det skulle jag säga.
Om man ser klivet upp till Championship, vad känner du att du har lärt dig liksom av, jag menar, du har ju då en säsong i Championship, en säsong i League One av riktig liksom seniorfotboll. Vad har du lärt dig nu när du gör comeback i Championship?
Nej, jag har lärt mig ta det lite lugnt. Jag har alltid varit lite sporadisk, jag vill att det ska hända grejer, men nu har jag lärt mig att liksom ta det lite lugnt och behöver inte alltid var 100 miles an hour, utan lugna ner lite och sådär. Och det tror jag man får mycket av erfarenhet också av att spela, och speciellt i år var det första året med fans jag spelade. Så ta liksom det yttre och stänga ut det och fokusera bara på sig själv och laget.
När jag läste något citat av Paul Warner så, ja, att han kallade din målvaktstil lite för galen och du kallades The Viking. Ser man att du kallas The Viking?
Ja, det har blivit rätt stort där borta nu. Så vilket himla kul. Det var under första året där så var det en kommentator. Så jag tror jag fick en dobb i ögat där mot Preston. Och då sa han, he's like a Swedish Viking, sa han. Och sen fastnade det. Så det blev, ja, det är himla kul att få vara The Viking där borta.
Vad är det värsta du har råkat ut för förutom en dobb i ögat?
Ja, det är nog... Ja, det är nog det tror jag skulle jag säga. Dobb i ögat, sen är det mycket armbågar i ögat och sånt där, men den dobben där kändes rätt rejält.
Hur fult är det?
Ja, det är rätt fult. Det är mycket ful knep och det är mycket, men det är sånt jag gillar. Jag tror inte man, jag gillar när det är tufft, för då vet man att då kan man göra likadant tillbaka sen och... Så nej, man går igång lite på det faktiskt.
Vilka är fulknepen?
Ja, men på hörner och det ska dras upp med handskar och det ska nypas i rumpan och... Ja.
Är det som Henke Larsson en gång lärde sig, att man kniper...
Punkthulorna?
Är det det?
Ja, och det händer. Det är inte lika ofta, men det är mycket... Ja, bara, de ska hålla på och jäklas liksom. Men det är kul.
Men om någon drar punkthulorna riktigt rejält, då är man rätt skakad, eller?
Ja, men då får man ju ta det till med andra knep och göra något tillbaka sen. Så det går lite hand i hand. Säg till domaren lite snabbt att kolla vad han gör sen.
Är det mycket stå på skorna, alltså stå på fötterna så man inte ska hoppa och så också?
Ja, det händer. Inte lika mycket på mig tror jag. Men jag, man har väl dragit en dobbi här senare någon gång liksom på någon och lite sånt. Så att...
och det är helt okej? Okay. Du tycker att det är liksom... Så länge domaren inte säger vad jag...
Ja, men det, man vet ju att det kommer ju tillbaka. Alltså det, man börjar inte, men gör någon mot mig någon gång så är man ju, då vet man ju det. Liksom.
The goalkeeper's down in a crumpled heap, Johansson, but the short corner routine works for Barnsley.
They're claiming the foul on the goalkeeper, it's not a foul.
As Helic headed it forward, Morris just did enough there against Johansson.
He might just have his arm across him, but no VAR, so
as you say, there were complaints. Yeah.
He has got his arm across him, you know. I think if that's
have VAR... Have got away with that?
Yeah, I think so. I think if that's VAR, it gets stopped.
Barnsley borta var ju en tuff match, den här armbågen. Hur tar oss till igenom det?
Ja, det var, jag tror det var 27 sekunder eller en minut och 27 sekunder så får vi ett, det var en hörna och sen blev det tillbaka spelas sen ett inlägg. Sen ska jag gå ut och plocka den så kommer han och armbågar med rätt huvudet och gör mål. Så då blev det mål och sen fick jag bli utbytt direkt för hjärnskakning, så att det var lite speciellt.
Hur, för hjärnskakning är ofta något man pratar att fotbollen inte alltid tar på allvar. Hur upplevde du det?
Nej, det gör de. De har ett speciellt schema man måste gå efter innan man kan börja träna igen. Så det var ju 7 dagar av egentligen ingenting. Utan bara ligga i ett svart rum och ta det lugnt.
Hur var det?
Nej, det var ju tråkigt. För då hade jag fått spela, jag tror det var min 21 match där. Och jag hade några på rad där som jag ville... Det var 4 matcher kvar efter det. Så det, då tappar man ju platsen igen eftersom man förlorade 2 eller 3 matcher där.
Hur rädd är du just för hjärnskakningar som ju i förlängningen faktiskt kan stoppa en från att spela?
Nej, man har ju respekt för det, har man. Men man, inte under match, utan då är det ju, då är ett fokus och det är att rädda bollen. Sen hur du gör det i den andra femma, men nej, det är inget man tänker på. Utan det
är det enda gången du har fått det?
Nej, det har väl blivit någon innan också, men det är inte... Det var längre sedan.
När man ligger i ett svart rum och inte kan göra någonting, hur rädd är man att det inte ska släppa?
Nej, man är inte, jag tror inte man tänker inte riktigt i de banorna, utan man vet att det kommer gå över. Och det får man ju tilltala sig själv också. Det är väl jobbigt första 2-3 dagarna där när det är lite känsligt för ljus och lite sånt. Men sen går det över rätt snabbt.
Finns det i början när man gör comeback, finns det någon rädsla då att gå in i dueller?
Nej, ingenting. Det är som bortblåst. Utan det är bara in och gröta igen.
Om man ser till säsongen. Du började som första målvakt. Du hade ju tröja nummer 1. Tappade din plats. Och sen kom tillbaka. Ta oss igenom det. Vad hände liksom?
Jag vet inte riktigt vad som hände där. Jag spelade fram och sen hade vi 2 cupmatcher. Det var en lördag match. Och sen så hoppade andra målvakten in och gjorde det riktigt bra. Och sen fick han fortsätta. Så det var inte mer än så egentligen, utan jag hade också gjort det bra innan. Jag tror att vi vann senaste matchen jag spelade och sen från ingenstans egentligen. Men det är, ibland är det som i fotboll, utan man får kriga på och fokusera på sitt och sen vet man att chansen kommer igen, så får man ta den.
Hur nervös är man när man väl får chansen igen och känner att nu måste jag ta den?
Nej, jag är inte så himla nervös. Man vet att man sliter hårt och man gillar att arbeta hårt och sådär, så att det, man vet att man kommer ta den om man får den liksom. Men sen det är väl väntan som är rätt jobbig. Man går runt och väntar på att få chansen. Du är uppe, du är inne först, du lämnar sist. Du gör lilla extra hela tiden och sen förhoppningsvis så kommer chansen. Man är inte helt säker, men den kommer ju komma någon gång liksom.
Du säger att du visste inte vad som hände. Man knallar inte in till Paul Warner och säger: vad är det som sker? Varför står inte jag?
Jo, det är klart. Jo, det ska man göra. Men sen å andra sidan så hade han gjort det så himla bra också, så att det var liksom flippa coin och sen vem som står.
För jag såg en rätt fin bild, om det var Rotherhams hemsida eller om det var någon annanstans, att du underströk att ni var ett lag, ni målvaktstränarna och de 3 målvakterna, och att ni tillsammans höll 23-0 och varav du höll 11, och det var rekord för Rotherham. Min bild är ju annars att man tuffa konkurrenter. Hur har ni fått till något annat?
Ja, vi har en liten bromance där borta. Vilket himla skönt. Det hjälper till så mycket med träningar. Och vi alla 3 är rätt lika. Speciellt jag och den andra keepern som stod, att vi pushar varandra. Och det är ingen mening med att vara ett rövål liksom, om den andra ska stå, utan man pushar och sen förväntar man sig likadant tillbaka. Och det har vi hittat rätt bra. Och sen vet vi att vi kan inte bli bättre utan den andra heller. Så vi lär oss av varandra och vi stöttar varandra.
Hur blir det nästa säsong? Är alla ni tre kvar?
Alla vi tre är kvar nästa år. Vilket är skönt, för att då vet man att man har sin bas och man har sin lilla grupp. Och man vet att man funkar tillsammans.
Om man då ser 11-0 på 23 matcher i League One, hur ska man värdera det?
Nej, det går ju jättehögt. Alltså, jag är jättestolt. Och det var riktigt kul att vi fick rekordet där på sista dagen, tror jag vi tog det. Mot Gillingen borta. Så vi är otroligt stolta allihopa över varandra och vad vi har åstadkommit.
Hur bra är du?
Jag tycker jag är bra. Det tycker jag. Annars skulle jag nog inte vara där jag är idag. Sen kan man alltid bli bättre, men det jobbar man ju för varje dag. Så att, ja, men jag tycker jag är bra.
Du är ju på något sätt, det blev ju lite en doldis liksom spelat, även om du fick lite uppmärksamhet mer i Championship kanske än i League One. Hur är det att liksom på något sätt försvunnit från radarn och ändå spela på hyfsat hög nivå i England?
Nej, det är inget jag liksom tänker på så jättemycket, utan jag gräver ner i huvudet och sen jobbar jag och sen vet jag att det kommer med tiden. Det gäller ju bara att fokusera på sig själv och göra så bra man kan göra. Och sen kommer, ja, det med doldis och jag flyttade när jag var ung och då försvinner man ju liksom från radarn och sen har man levt i de engelska ligorna och sen, ja, man jobbar hårt helt enkelt. Man kör bara.
Just du var inne på det att du ville förlänga. Hur långt kontrakt vill du ha?
Det vet jag inte. Jag lever för stunden. Det får min agent lösa liksom vad som är bäst och hitta dit. Men jag trivs och klubben vet att jag trivs och de vill ha mig kvar. Så att det, och sen vill jag spela matcher. Så att man får se lite vad som händer.
Vilket intresse har funnits utifrån?
Ja, det har funnits, men jag har inte liksom... Jag vill inte veta av det. Jag vill bara fokusera på mitt och sen få min agentur lösa resten. Utan jag vill inte ha massa inflytande hit och dit. Och jag vill bara fokusera på rådorna.
Hur mycket tjänar man i League One?
Och det skiljer sig jättemycket. De lägsta tjänar i 40 000, 30 000 i månaden kanske. De högsta går ju, då är ju Sunderland och Ipswich. Och de här som kan ligga på säkert 400-500 000 i månaden. Så att det är så stort spann.
Hur mycket påverkar det lagsammanhållningen? Nej.
Ingenting skulle jag säga. Det kanske snackas lite här och där, men det är inte alls så mycket. Utan vi tycker om att spela fotboll och vi trivs med varandra. Det är väl det som är... Vi håller det positivt. Det är väl det som jag har som regel i omklädningsrummet, att det ska vara positivt snack. Och inget, om någon har en dålig dag så hjälper man till.
Om man då tänker att man går upp i Championship så blir det blir ju lite mer pengar, och framförallt för en liten klubb som Rotherham blir det väl liksom, kommer större klubbar till Rotherham, bättre publik, ja, mer intäkter helt enkelt. Det påverkar ju er att mer betalt, eller?
Ja, lite grann, men det är inte jättemycket, men det är som sagt, det bevisar vilken klubb det är, som att de betalar inte de bästa lönerna, men ändå så vill folk vara kvar och ändå vill folk var i den gruppen, för det är så speciellt och det är nära till supportrar och kärlek till supportrar och vice versa och riktigt bra tränare.
För du gick ju, tänk prata mer om det sen, att du gick till England, men du har ju lite i tidigare intervjuer man sagt, ja, men det är klart att jag siktar på Premier League och hoppas på det och så. Hur är det liksom det stora målet, att jag vill spela i Rotherham men ändå ta liksom klivet upp?
Ja, det är klart, alltså så är det, men sen får man ju se vad som händer, utan vi har ett mål och det är att stanna kvar i Championship, etablera oss i Championship och sen tar man det därifrån. Men det har ju lite, klubben måste ju växa, så är det. Vi är en rätt liten klubb, så att det måste ju bli större. Man måste fixa lite grejer liksom för att det ska orka hela vägen.
Vad skulle det vara konkret som man behöver, som för att beskriva att ni blir större?
Ja, men lite mer folk runt omkring skulle jag säga. Är det
alltså
största.
Stab och...
Ja, staben är kanske inte, men runt omkring så sköter liksom... Vi har mycket människor som jobbar tre jobb i ett jobb. Liksom en fysio som fixar resor. Mycket sånt. Som jag tror att där är första klivet. Men samtidigt så är det därför vi är en sån klubb, är att vi vet exakt vad allas liv och allas familj. Och det är, så det är lite på gott och ont, skulle jag säga.
Och jag gissar att du ändå kollar liksom både matcher i Championship och Premier League när du kan. Hur känner du att du, hur långt efter är du?
Nej, jag skulle inte säga att jag är långt efter alls. Utan jag gjorde det bra första året i Championship, där debutsäsongen. Och då känner man att fan, här kan man ju, det där klarar man ju av liksom. Så jag tror det är bara en, alltså jag tror på mig själv och jag vet att jag kommer klara det om jag kommer dit. Så det är ju bara att kriga på och bli bättre för varje dag som går egentligen.
Nu har ju Brexit lite satt stopp för den vägen du tog. Men om, kan du rekommendera svenska spelare att gå till exempel Championship och League One?
Ja, absolut. Det låter inte så här, om man säger League One till någon så är det så här, ah, du spelar där. Men det är faktiskt mycket bättre nivå än vad folk kanske tror och sådär.
Du följer ju allsvenskan Hammarby eftersom du håller på Hammarby. Men du har ju inte spelat där. Men kan du på något sätt sätta League One jämfört med allsvenskan?
Ja, det är så svårt. Jag får den frågan rätt ofta. Men det är så svårt att veta hur... Men jag skulle säga att det är rätt jämnt. Kanske... Alltså topplagen i League One, då har ju liksom Sunderland, Plymouth, Portsmouth, Ipswich. Det är inga små lag, de har ju massa Europa League och Champions League och...
Ja, Plymouth var Champions.
Väl, Portsmouth var väl i 1990 eller 80 gamla Europa.
Ja, alltså Ipswich har ju vunnit UEFA-cupen en gång
Ja, men precis, i förr i tiden. Ja, exakt. Ja.
Men det är ändå stora klubbar förhållandevis. Ja. Så att säga. Men spelmässigt och så känner du att du tror att det skulle vara hyfsat jämnt?
Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut.
Du är ju som sagt gammalt ungdomsproffs. När man tar det klivet, finns det en ekonomisk aspekt där? Tjänar man mycket bättre liksom att byta en svensk klubb och gå till då du har varit både Aston Villa och Leicester? Är det liksom... Är det som en allsvensk lön för en senior eller?
Ja, nej, jag tror det är lite mindre till och med. I alla fall dit de klubbarna jag har varit i. Men det var inte något jag tänkte på då. Det var liksom, i min familj så var vi inte pratat så mycket sånt. Utan det är mer att det var mer för erfarenheten att få komma iväg och lära sig. Och liksom bara leva ett nytt liv. Vilket var rätt häftigt att få ta del av att det är så här det funkar här. Man bor hos en värdfamilj, du åker upp och sen tar du en minibuss till anläggningen. Långa dagar, det är rätt långa dagar. Det är 8 till, ja det är en vanlig arbetsdag. Så det är inte långa dagar i så pass. Men det är mycket som ska ske liksom.
Hur är den världen med, jag menar det är agenter och på något sätt är man ju ändå någon slags handelsvara. Hur upplever du det?
Det är lite, i början var det ju ascoolt när jag var liten, när man började få förfrågningar och sådär, men nu har man ju vant sig. Nu har man varit med i rätt länge liksom i den härvan och man har, ja, hur ska man säga, man har erfarenhet av det också. Så jag tror det bara är som vilket jobb som helst, att i början är allt så nytt och häftigt och sådär, och sen så börjar man vänja sig och man är en del av den världen.
Hur är det att på något sätt smaka på tillvaron i den världen? Jag menar, när jag läser intervjuer så pratar du om Jamie Vardy och Kasper Schmeichel i Leicester, och jag menar, du säger att du har spelat med Jack Grealish som nu är i Manchester City och så. Att man har på något sätt varit i deras värld, och nu är det ju ändå stor skillnad mellan Manchester City och Rotherham. Hur hanterar man det, och avundsjuka eventuellt eller andra känslor?
Nej, man, speciellt, jag tror jag märkte det mest när man var i Leicester, att det var då man kände riktigt att där vill jag vara liksom. Jag vill vara i det omklädningsrummet. Men det är som vilka människor som helst egentligen. Utan du ser alla fina bilar, du ser alla fina kläder och hit och dit. Och det var ju häftigt i början, och sen så lägger sig det också, att man vill ju bara vara där. Man vill spela i den bästa ligan och dit man var. Så det är inget...
För det är väl då man lätt ändå kan dras med i det där att ja, jag vill ha också en Louis Vuitton, eller jag vill köpa en bil eller så.
Ja, ja, så är det. Så är det. Man har gjort något dumma köp, så är det ju liksom. Men det var mer när man var ung skulle jag säga. Att man ville, för då tror man att ja, nu är man där. Och sen lär man sig rätt snabbt att nej, du är inte i närheten, utan du måste kriga. Du måste kriga på rätt rejält. Och det såg man också när man, jag hade lyckats att få träna med Kasper och Eldin och Danny Ward i Leicester, och då vilket arbete som krävs, så det var en stor...
Hur öppna var de i förhållande till dig?
Ja, jätteöppna, vi hade jätteroligt. Jag hängde med på rätt mycket bortamatcher, så vi satt och och snacka, och vi hade spa på kvällarna, och ja, det var riktigt häftigt.
Men de var generösa liksom mot dig, alltså, och tog med dig i gruppen?
Ja, oja, direkt när jag kom in. Jag och Kasper hittade varandra rätt snabbt med skandinaviska synpunkter och försökte snacka danska och svenska, men det gick inget bra. Men nej, vi hittade varandra snabbt, och sen Danny Ward och Eldin också. Jättetrevliga.
Hur mycket kontakt har man senare? Jag menar, du befinner dig fortfarande i fotbollsvärlden, men en bit ner ändå.
Ja, nej, men vi snackar lite då allihopa egentligen. Vi har en liten gruppchatt, så att kolla hur det går med varandra, hur vi mår och sådär. Men sen är det ofta så när man byter lag att man träffas inte lika konstant, utan det är någon gång vartannat år kanske, eller när man stöter på varandra. Men nej, men jag har lite kontakt, det har vi.
Någon gång när jag intervjuade Kristoffer Petersson, som ju var i Liverpools akademin, han pratade om det där liksom, the black hole, att en del unga talanger, duktiga spelare, men klarade inte att hålla fokus, att de just ramlade dit på att de ville vara kända och brände sina pengar och så. Hur upplevde du den faran, att liksom trilla ner i något sånt?
Alltså, jag var aldrig orolig för mig själv, för jag vet, man har respekt i min familj, där jag kommer ifrån och uppväxt, har man respekt för pengar, väldigt stor respekt. Men sen har man ju sett spelare som har trillat av, och det är ju hemskt liksom, att det har gått så.
Vems ansvar är det? Är det bara deras, eller kan man från klubbarnas sida hjälpa dem mer?
Nej, jag tror man kan hjälpa från klubbarna mer. Det kom dock när jag blev lite äldre, så har det kommit mer och mer nu. Men i början så var det inte lika mycket, och det var... Ja, du skulle ha det och det, och det var utgångar där och där. Men jag var aldrig riktigt så, skulle jag säga. Utan jag var mer städad. Man hade inga vänner på det sättet i England. Jag bodde med en finländsk kille när jag var i Aston Villa. Så vi hittade varandra. Så vi satt och spelade tv-spel på rummet och gick ut och käkade. Men det var aldrig riktigt mer än så.
För det är på något sätt, om man är i England, att det är lättare då att dra sig iväg på det helt enkelt.
Ja, jo, men det var det jag kände, så att det är mest engelska spelare som är där, som har liksom vänner och familj runt omkring, som har störst chans att trilla dit, skulle jag säga. För att när man inte har de vännerna, eller du har inte den, vad ska man säga, du har ingen nära, du kan inte gå ut och göra massa grejer, utan du dras mest hem, och sen vill du vara där och bo där.
När de du har spelat i unga år i Aston Villa och Leicester, hur många är kvar i elitfotbollen?
Oj, det är några stycken ändå, skulle jag säga. Du har ju Callum O'Hare som spelar med Victor där i Coventry. Rishan Happy Murphy spelar lite också i Cypern, tror jag. Men de håller sig liksom, det är League One, League Two mest.
Så det är ingen riktigt där som har...
Nej, inte än.
För du nämner ju Victor, och då är det lätt kanske att tro att det är Victor Nilsson Lindö. Men det är Victor Gyökeres. Ni är polare från Stockholm, och hur många sådana liksom svenska spelare har du kontakt? Jag utgår från att du känner Pontus Dahlberg lite grann, ni spelat U21 ihop eller något yngre landslag ihop och så. Hur många av dem har man kontakt med?
Ja, jag har mest kontakt med Victor och Pontus. Pontus bodde i Doncaster det första halvåret. Så då sa vi åt Victor att han fick pendla upp varje dag, så fick vi spela golf. Så vi har haft väldigt kul. Så de har jag bra kontakt med och träffas.
Hur mycket är det en hjälp att kunna prata med spelare som har samma erfarenhet?
Nej, det är superbra. Jag tror det är rätt viktigt att kunna... Vi är rätt tajta. Man blir rätt tajt rätt snabbt när man inte har någon riktigt kompisgäng. Och sen hittar man varandra och man har samma typ av resa. Och det är, ja, man tar hjälp. Det gör man.
Vad inhämtar man för råd av dem?
Ja, det kan vara allt möjligt. Det kan vara från... Mycket, mycket mentalt, skulle jag säga. Mycket mentalt, och hur gör du det här, och hur jobbar du här, och mycket sådana frågor. Och sen när man ser att någon är lite tuff, så pratar man och hjälper till på det sättet. Och träffas.
Vad ser du dig själv om 5 år?
Ja, då vill jag vara i landslaget och Premier League. Det är målet som jag har.
Och du känner att... Du håller?
Ja, absolut. Man arbetar hårt, och det skulle jag verkligen säga.
För att du har ju varit med i U21, en match med U21, 2019, ja, mars. Ja. Varför blev det inte med?
Jag vet inte, det är svårt att svara på. Utan, jag har ingen aning.
Har du hört någonting nu när, jag menar, det har ändå varit så, Pontus, Kalle Jonsson blev petad, Pontus var inne, man tar en framtidsmålvakt, han är ju ett år yngre än vad du är. Sen åkte han ut och nu är Andreas Linde. Det känns ju som det finns åtminstone en tredje plats där. Och har du hört någonting från Janne Andersson och Peter Wettergren eller Mats Elvendal som är målvaktstränare?
Nej, ingenting. Utan jag, men som sagt, jag krigar på och jag arbetar hårt och jag gör det som jag kan påverka.
Har du snackat något just med Pontus Dahlberg om landslaget som ju han har varit inne i några olika omgångar och så?
Ja, det är klart. Jag frågar hur det är och sådär och grattar och sådär. Men det är inte så mycket mer än så utan mer hur det var och hur han kände sig och lite så.
Du hade ju landslagsettan rätt nära dig då i Sheffield United ett halvår innan han flyttade till din förra klubb också, Aston Villa. Har du stött på Robin Olsson något?
Ja, vi träffades lite i Sheffield, tror jag, en eller två gånger och pratade lite, så det var trevligt. Det var väldigt trevligt.
Men du känner att på sikt ska du utmana honom eller kanske när han lägger av då?
Ja, det är klart. Det har man ju som mål. Alltså, annars skulle man nog inte spela fotboll om man inte... Vi var i landslaget. Det är där vi spelar liksom. Så att,
om du beskriver dig som målvaktstyp för dem som inte sitter klistrade vid Rotherhams matcher, hur är du som målvaktstyp?
Jag är väldigt... jag skulle säga jag är... Lite som man beskriver, lite galen skulle jag säga. Gillar att fightas och gillar att liksom... Jag vet inte hur man ska beskriva det bäst, men... ja, jag gillar att svepa upp och ta bort bollar och sånt.
Jag är ju inte målvaktstränare, men galen. Vill man ha en galen målvakt? Vill man inte ha någon man kan lita på?
Jo, absolut. Det går ju liksom att... Man vill vara galen, men det är det jag menar med att man har lärt sig mycket under åren. Att vara galen när det behövs vara galen och sen kunna lugna ner sig. Och det tycker jag att jag har lärt mig det här året rätt bra. Att alltså galen på rätt sätt. Alltså att man bryr sig inte om man får en boll i huvudet eller dobbar i huvudet eller smäller i magen. Utan det är bara så det är.
Hur bra är du med fötterna?
Jag är duktig skulle jag säga. Nu spelar vi på ett annat sätt så jag inte behöver just den delen. Men vi hade ju, när jag var i Leicester så spelade vi så och i Aston Villa. Så att jag har erfarenhet av båda sidor av det spelet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ledson in towards the box, looking for Barkays, and from a few yards out, he surely should score. It's really brave keeping from Johansson.
Good chance for them. It's a good block for the header. Oh, what a save from Johansson. To deny George Byers an equaliser.
And it's hung up to the back post area. Oh, what a save from Victor Johansson that was. And it looks like it's Warren O'Hara who's got the shot away here. He must have thought he'd scored, the big centre-back. Have a look at this for a save from Victor Johansson. First time effort from Warren O'Hara. Oh, what a save that is.
Du är från Huddinge söder om Stockholm. Har du alltid varit målvakt?
Jag har inte alltid varit målvakt. Jag var, farsan tyckte jag skulle testa på att vara anfallare och mittback också när i unga åldrar. Men sen kände jag att jag vill vara målvakt. Så då bytte jag när jag var 9-10 där, tror jag. Så blev jag, ja, 10-11 kanske jag var, blev jag konstant mål.
Vad lockade med att vara målvakt?
Jag vet inte, jag kände redan från ung ålder att jag gillar att rädda bollar och bli, antingen blir du hjälte eller så blir du att alla kollar på dig och tänker, vad gör du för något? Och den känslan gillade jag, så att jag blev kvar.
Hur är din smärttröskel?
Den är rätt hög. Den är, eller väldigt hög. Det...
Hur har du med bollrädsla? Som, hur var det när du var ung?
Jag hade inte så mycket bollkänsla. Jag tror jag fick det av farsan att han inte heller bollrädd. Ni bara skickar en boll så står jag där och träffar den mig någonstans och inte går in så är det bra.
Du söker ju dig till Hammarby. Vad är relationen med Hammarby som ni har i din familj? Som vi har ju hört tidigare på den att det är er klubb.
Ja, farsan har ju varit Hammarbyare, hela familjen har varit Hammarbyare hela livet skulle jag säga. Så jag gick på första matchen när jag var ett år kanske, två år på Söderstadion där. Och sen har jag bara hållit fast, tyckte det var ashärligt.
Vad är det speciella med Hammarby?
Jag vet inte, allting, klubben och sen när jag gick dit och när jag tränade med Hammarby och var där så var det ju om allt från Yvonne i köket till biten. Liksom, jag gillade allt.
Biten i materialen.
Ja, exakt. Ja. En riktig good kille. Så att, nej, men bara, jag vet inte. Jag älskar folket. Jag älskar klubben.
Du är ju väldigt ung. Då når du ju faktiskt bänken. Sitter ett par matcher. Sirius, Landskrona och lite så när Johannes Hopf står. Hur var det som 15-åring att sitta på bänken i Superettan?
Ja, det var hemskt coolt faktiskt. Man får ju rysningar bara om man tänker på det. Men det var häftigt, familjen var där och alla vänner som stod på läktaren och sådär. Så det var ett gott minne.
Hur resonerar du ändå då när du är så pass nära A-laget och liksom tränar med dem, men du väljer ändå att gå till Aston Villa?
Jag ville bort från den här tryggheten och ha mamma, pappa och systrarna där hela tiden. Och jag ville testa något nytt, klara mig på egen hand. Och sen, jag tror man lär sig så mycket, både livet och vem det är som person när du väl flyttar. Och får, du sitter i ett rum. Ja, men säg 10 timmar om dagen. Ja, och då får du tänka till rejält liksom. Så jag tror att det var det som lockade.
Vilka klubbar var det som var intresserade av dig när du var ung?
Jag var ju på provspel hos Everton och Aston Villa. Och sen var det några andra klubbar som jag inte vet, men det var mycket England. Det var några storklubbar vet jag. Men jag var rätt snabb, pappa håller på Aston Villa så att jag ville dit. Och sen när jag väl var där så tog de hand om mig så himla bra också. Så att...
Vad är det som lockar med engelsk fotboll?
Jag vet inte. Jag har alltid sagt att jag vill spela i England sedan jag var liten. Jag tror vi började på... Jag tror jag gick i ettan och spelade på grusplan på Hönningsnässkolan. Så satt jag vid till England, mamma, så på vägen hem. Sen så har det fastnat.
Vad tror du gjorde att klubbar i England blev intresserade av dig och din målvaktsstil?
Det vet jag inte faktiskt. Jag kommer ihåg, vi spelade mot Jönköping södra borta.
Med Hammarby?
Med Hammarby.
U19 eller U?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Men det var där någonstans. Jag var väl 13-14.
Ja, okej, så det var kanske ännu yngre.
Ja, jag tror det var U17. Om jag inte minns helt fel. Och sen blev det 3-3. Och det var därifrån det började, tror jag egentligen. Att de sa att vi ville ha det på provspel. Så jag har ingen aning om varför eller hur eller...
Hur var det som 14-åring att komma till Aston Villa och bli liksom utsatt för ett provspel?
Ja, det var häftigt. Det var det största man har varit med om då. Det var tufft, för det var ju helt annorlunda. Vi hade aldrig riktigt varit utomlands på det sättet. Så att ta in alla tegelhus och sen komma till anläggningen, och det var det största man har sett. Liksom. Det var pool och det var bastu och det var, jag tror det var 12 fotbollsplaner. Så det var en helt annan värld.
Hur blev man mottagen i omklädningsrummet när man kommer då som utlänning som eventuellt ska värvas in?
I början fick man ju lite sneda ögon, det fick man ju. För de vet ju att han är för att ta min plats. Men sen var det var inte så mycket mer med det, utan de tog hand om mig eller väldigt bra.
Under tiden i Aston Villa så det händer något med ryggen som gör att du får lite problem där. Vad är det som sker?
Nej, jag hade 5 stressfrakturer i ryggen, fick vi reda på efter 4 månader jag var där. Så då var jag tvungen att operera. när jag var 16. Och sen,
hur hade de uppstått?
Det är det som ingen vet riktigt, utan de var rätt gamla, de frakturerna. Så jag vet inte om det kom från när jag bodde i Sverige. För då gjorde man inte röntgen på hela kroppen som medical, utan då var det mer för hjärnan och hjärtat och allt sånt. Så de var där och sen började jag operera bort det. Så jag var borta ett år där i början.
Hur nära var det att karriären var över innan den började?
Ja, det var ju, jag tror jag gick till 5 styckna doktorer. Och sen 4 sa väl att jag måste sluta spela. Och sen sa en göteborgare att kom hit så löser vi det här. Så då drog jag till Göteborg.
Du gick på den som sa att vi kan lösa det här?
Ja, det fanns inget annat. Utan det var ju bara, jag åkte hem och tänkte på det i 2 månader. Vad jag ville göra. För det finns ju komplikationer med ryggoperation, sådana här ryggslutet liksom. Men jag kände att det var inte, jag ville inte göra något annat. Det var det jag ville göra.
Hur orolig var du att karriären skulle vara över?
Jag var orolig i början. Speciellt när du gick till en doktor och sen sa du måste sluta. Och sen gick du till en till och en till och en till. Då började det liksom bli en verklighet. Men så fort han sa att vi kom hit så fixade vi det. Då släppte allt.
Vilka följder har du idag?
Ingenting. Utan det känns som vad som helst egentligen.
Vilka följder får du eventuellt framåt?
Det vet jag inte. Förhoppningsvis får jag ingenting alls. Utan han aldrig varit så nöjd med en operation, sa han. Och det var ju, där var Aston Villa väldigt bra och tog mig till, jag tror han är Europas bästa rygg, jag vet inte vad det heter, ryggläg.
Ja, som opererar ortoped helt
enkelt. Ja, ortoped, så heter det. Så att, nej, förhoppningsvis ingenting.
Hur blev relationen med Aston Villa, just att de kanske satsade en del pengar på att ta dit dig och sen så, ja, efter 4 månader så är du borta ett år?
Nej, jag tror de var, som sagt, de var så himla bra. De sa att det är sånt som händer. Det går inte att göra så mycket av en sån skada, utan det är ju bara att försöka lösa det på bästa sätt. Jag vet att när jag flyttade dit så var det väl kanske 6 stycken i laget som hade just stressfrakturer, men de var så fräscha och nya så det går att läka upp av sig själv. Men mina var så gångt långa så då var det tvungen att operera.
When we did need a save, Victor, magnificent save towards the end of the game, and I thought his overall game.
Steve Beaglehole, the development squad manager, has just picked you out as one of the better players tonight. Just how pleasing is that for you?
Yeah, it's very pleasing to hear that. It's always a nice to get a compliment, but of course I need to keep the ball out of the net.
Du lämnar ju Villa efter någon säsong. Du spelar ju mycket ändå. Varför blev det inte något vidare? Vad var det som var stökigt i Aston Villa då?
Ja, det var väl kris där med, jag tror det var då de hamnade i det här financial fair play, tror jag. Så de behövde en ny start med allt. Så jag åkte hem med kontrakt på bordet och sen var de tvungna att dra in det. Så då tog jag det därifrån.
Hur var det att du åkte dit, satsat, kommit och sen plötsligt stå utan kontrakt?
Nej, men det är klart det var jobbigt i början. Men sen så, det kommer ju alltid något nytt. Och man hade gjort det bra liksom. Så att det var inget personligt. Och det var inget, jag vet att de tyckte om mig och jag tyckte om klubben. Så att det var inget mer än så. Och sen fick jag ett telefonsamtal rätt snabbt av en gammal tränare jag hade i Aston Villa som sa att vi vill ha hit dig till Leicester. Så att då, ja, man var ju bara hemma och vände.
Hur är de, ja, det som kallas Premier League 2 eller U23, hur är kvaliteten där?
Ja, det är riktigt bra. Man möter några riktigt, riktigt bra spelare. Jag tror vi spelade mot Arsenal en gång, så var jag Özil med där i deras lag. Och sen mötte Santi Cazorla. Ja, det är bra nivå, det är det.
Hur är de intresserade när de spelar U23-match för Cazorla och Özil, eller är de ointresserade?
Nej, de är intresserade. Vi hade mycket, när vi var i Leicester så var ju Kelechi Iheanacho som spelar nu i Nigeria. Han var ju avstaggad och alla är, de tycker det är kul också att komma ner och vi tycker det är jättekul att liksom få spela med dem.
Hur kommer det sig att efter 2 säsonger i Leicester där du ju spelar mycket och så, varför blev det ingen förlängning?
Nej, det var det är som med alla, att de unga leden vill spela. Så jag hade ett bra snack med sportdirektören och sa att nu vill jag spela A-lagsfotboll. Så vi sa att jag hade ett options där också, men då vill jag testa vingarna och gå vidare.
Så att det var inte aktuellt att låna ut dig och ha dig på tillväxt så att säga, som ju är populärt?
Nej, jag kände att jag ville Jag ville byta miljö. Så då hade vi ett jättebra snack med både med Brendan Rodgers som var där och med sportdirektören.
Och då sa de att vi släpper dig.
Ja, då sa vi att vi kommer överens om att jag får gå.
Hur nära var du att du vände hem till Sverige då?
Jag var aldrig riktigt nära. Jag ville liksom komma så långt jag kan i England. Och när man väl har en fot i det engelska ligasystemet så är det väldigt bra att vara kvar. Så jag ville, det känns som ett andra hem. Jag har bott där nästan, eller jag har bott där hela mitt vuxna liv, så att det är hem för mig.
Så att inte ens om Hammarby hade lockat så hade det varit aktuellt?
Ja, det är klart, man stänger aldrig dörrar. Jag vet inte hur det ser ut så, men först och främst ville jag tillbaka till England. Det var mitt mål.
Vilken kontakt har du med Hammarby då?
Jag har ingen kontakt så personligen. Jag har en gammal målvaktstränare där som heter Gustav Scheutz. Vi pratar. Men jag är alltid välkommen. Skulle jag komma till Årsta så är det inga problem att träna eller sådär. De är jättebra.
Vilken tanke har du att någon gång spela i Hammarby?
Ja, det är klart man har tanke. Det är där man vill sen. Men just nu vill jag fokusera på att ta mig så långt jag kan ut i Europa.
Är det aktuellt då att lämna England eller är det England som gäller för dig?
Nej, jag vill spela på så hög nivå som möjligt. Så kommer det upp någon annanstans så är jag ju öppen för allt. Men just nu så vill jag vara kvar för att jag känner att jag hittat ett ställe jag trivs på och med supportrar och hela gruppen.
Vad tror du att du behöver utveckla för att kunna ta ett kliv till upp?
Ja, det går alltid att utveckla allt. Jag skulle säga att hitta ännu mer lugn egentligen. Men inte förlora för mycket av den målvakt jag är. Och sen är det väl mycket mentalt. Alltså det är en stor mental bit att vara målvakt. Och lära sig både att vara topplag och bottenlag. Som jag har fått ta del av nu 2 år.
Vad är skillnad?
Att när du är topplag så har du 1-3 skott per match. Men när du är bottenlag så kan du få 14. Så att det är ju, den mentala biten då är att hålla sig fokuserad och koncentrerad. Vilket jag har blivit mycket, mycket bättre på. Att hålla det upp hela tiden.
Hur, om man säger Rotherham, vilka förutsättningar har ni liksom kring att utveckla målvaktsspelet?
Nej, vi har bra förutsättningar skulle jag säga. Vi har jättebra målvaktstränare som hjälper till mycket. Men sen är det ju, det är lite som vilket jag som helst. Vart den går så är det en annan målvaktstränare med en annan typ av träning och upplägg. Men just det här upplägget passar mig väldigt bra. Vi är rätt lika, jag och de andra målvakterna i vårt spel. Så att man lär sig mycket av varandra också.
För man säger ju då, precis som du korrekt svarar med, att ja, men jag kan utveckla allt och så är det ju naturligtvis. Men om man tar målvaktstränaren i Rotherham, vad trycker han på att han vill att du lägger mycket fokus på?
Det är en svår fråga, det är så himla svårt. Jag vet inte, bara allround skulle jag säga. Mest är med att hitta lugnet. Det är väl det som jag mest trycker på. Liksom. För då kommer allt andra med det, skulle jag säga. Men ändå kunna plocka fram det när det väl behövs. Den lilla galna.
När du vänder tillbaka till en försäsong, hur är försäsongen i England?
Ja, den är tuff. Den är riktigt tuff. Man brukar säga att man trycker ihop 2 månaders, 3 månaders försäsong på 5 veckor. Så att det är upptidigt och det är 2-3 pass om dagen. Det är rätt länge.
Hur fysiskt tufft är det även för er målvakter?
Ja, det är riktigt, riktigt tufft. Det är mycket, det är en annan typ av fys. Det går liksom inte att träna på cykeln eller på löpband, utan du måste ut på planen och göra det. Det är upp och ner och jag brukar säga att man, vad ska man säga, det är mycket runt koner och det är mycket explosivitet och så det är tufft. Det är väldigt tufft.
När man är klar för dagen på sommaren, hur mår man då?
Ja, man mår bra, men man är riktigt trött. Så är det ju. Men det kommer tillbaka rätt snabbt. Så säg typ när man är hemma, det mesta man förlorar är ju liksom flåset och sådär. Men det håller man igång ändå. Men när man väl kommer tillbaka, så första veckan är riktigt tufft. Då är det mycket sovtimmar, men sen kommer man in i det rätt snabbt.
Åker man iväg på läger eller är man på träningsanläggningen och kör liksom?
Nej, vi åker iväg. Jag tror nästan alla engelska klubbar gör det. Men jag tror vi ska till Kroatien i år. Så det blir intressant att se. Förra året var vi i Budapest, så då var det upp sex och springa, och sen så har de springt just dit av tränaren, så det var ju bara att springa rakt fram, och då har ingen aning om hur långt det är eller vart det är. Så ja, det är jobbigt, men det är kul.
Man har ju en lätt fördomsfull bild av kanske engelsk fotboll i de lägre divisionerna, att det är mycket bira och så. Hur är det idag?
Nej, det är knappt, eller inte vad jag vet i alla fall. Du hinner liksom inte. Alltså det är matcher på matcher på matcher, träningar. Och sen vill man ju vara fräsch, för att det är en lång säsong. Så att det var mer för 10-15 år sedan när man har snackat med typ våran kapten som var idag, Richard Wood, som är 35-36. När han var ung så var det ju helt annat än nutid, ska jag säga.
Det är bara julfesterna.
Det är bara julfesterna, ja. En gång om året.
Ja, ta oss till Rotherhams julfest.
Våran julfest, vad var det i år? Det var i London var det. Så om man så går man till något som heter Christmas Market. Och sen är det öltält och lite hit och dit. Och sen går man ut tillsammans på kvällen. Så man åker dit lördag kväll, går ut på kvällen, och sen går man på julmarknad. Och sen går man ut på kvällen och sen åker man hem.
Men det brukar vara rätt hårda tillställningar.
Ja, men det kan det vara.
Det är som försäsongsträning fast på ett annat sätt.
Ja, precis. Men sen gäller det så här, det beror på hur matcher ser ut och lite hit och dit och vad som... Det skiljer sig rätt mycket från klubb till klubb. Vårat gäng är rätt... Hur ska man säga? Det är inte så att man inte kan stå på benen, utan det är som en vanlig helg för vissa.
När nu Championship piskar igång i augusti, var... Vem står i mål för Rotherham?
Det vet jag inte. Det får vi se hur det går på försäsongen. Det är som att alla börjar på en blank sida och sen kör man. Men man gör ju allt man kan för att få knipa första platsen.
Det är ju många klassiska klubbar som är med i stora matcher och så. Hur är det för er att just komma till de här lite större arenorna?
Ja, det är superkul. Det är riktigt häftigt att liksom gå från att spela Gillingen borta till att spela Sheffield United borta eller... Och sådana matcher, så det ska bli riktigt häftigt. Men sen har det skärm i sig också att spela de här Gillingen borta. Du har, vilka mer har du? Shrewsbury borta.
Det är Doncaster. Helt
annan, exakt, så alltså det blir en helt annan stämning. Det är nästan bättre stämning på de matcherna än vad det är på när du spelar för 30 000. Så att det är riktigt häftigt.
Hur är trycket från borta fansen när ni är borta mot en som målvakt?
Ja, det är hårt. Det är mycket glåpord.
Ja, vad skriker då?
Ja, det är mycket ginger-relaterat för skäget, ska jag säga. Men det är allt möjligt. Det är kant och det är hit och dit. Och... Ja, det är mycket bara. Det är
inte hur hanterar man det?
Nej, nu har jag lärt mig att stänga av det. Men i början var det ju liksom... Det är lite kul också. Och sen kan man leta tillbaka och sen har man den här liten relation. Och sen brukar man säga efter matchen att så här, lycka till och... Och sådär. Så det är hat under matchen, men sen efter så går man till supporterna och klappar dem och även borta supportrar.
För ibland när man är på dem, inte så mycket Premier League som är kanske mer städat och kanske lite mer avstånd, men när man är på de lägre divisionerna och kollar på fotboll så känns det ju, ja, det är passion, men ibland slår över till mig. Hur är du någonsin rädd liksom?
Nej, jag är aldrig rädd, utan de vill ju försöka skrämmas och det är glåpord, men sen skrattar man ju åt efter. Jag brukar alltid le tillbaka lite och blinka så de blir ännu mer sura. Och sen efter matchen så säger de bra gjort liksom. Så att det är mycket kärlek.
Härligt, då får vi troligen följa dig i Championship om det inte händer något sensationellt under sommaren. Men det låter inte så, det låter som du helst signerat längre kontakt med Rotherham.
Ja, vi får se vad som händer, men förhoppningsvis.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack så jättemycket.
Den är klippt av Daniel Eriksson, och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det än nu må vara, så är det enklaste sättet att nå mig är via olof.lund@tv4.se eller skriva till mig via Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Thank you. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.